Bismillahirrahmanirrahim. Idag kommer det vara den sista lektionen i den här boken som vi har gått igenom nu, dels under den här sommaren och dels under för två somrar sedan. Det är en lång bok som är ungefär 350 sidor som vi har gått igenom om Allah subhanahu wa ta'alas vackraste namn och betydelsen av de här namnen som har nämnts i Koranen och profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sunna. Och det har totalt blivit 18 lektioner. Det här är den 18:e lektionen. Och det kommer vara färdigt med den här serien då. Som vars syfte var att vi ska få mer kunskap om Allah. För att det enda sättet vi kan få kunskap om Allah är genom att vi har kunskap. Har kunskap om hans vackraste namn och hans attribut. Det är så vi får kunskap om Allah. Eftersom vi i den här världen inte kan se Allah. Och vi i den här världen inte liksom kan på något sätt uppfatta Allah subhanahu wa ta'ala direkt med våra sinnen. Så kunskapen om Allah får vi genom att studera hans vackraste namn som han nämns i Koranen och Sunna och hans egenskaper. Så det är den här serien har handlat om. Det första namnet jag kommer tala om idag är namnet As-Sayyid. As-Sayyid. Som man skulle kunna översätta som den som styr och har makt över allting. Som har styr och har makt över allting. Eller samma innebörd som Arab, Herren. Herren som styr och har makt över allting. Det här namnet är inte bekräftat i Koranen. Men bekräftat i profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallams sunna. Det är en hadith. Att en sahabi som heter Abdullah ibn Shikhir. Han kom till Medina. Tillsammans med ett folk som heter Bani Amir. De kom till Medina och träffade profeten sallallahu alaihi wa sallam. När de träffade profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam så överdrev de. De använde sig av ordval som är överdrivna. Vi vet att vår profet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam var väldigt ödmjuk i sitt beteende. Och han ville inte att folk skulle höja upp honom. Så direkt när de träffade honom så sa de, "Anta sayyiduna." Du är våran herre eller du är våran ledare och den som styr oss och så vidare. Så sa profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, "As-sayyid Allah." Det som är den riktiga sayyid. Det vill säga, med bestämd form är Allah. Det är Allah som är Sayyid och det är han som styr och har makt och Herren över allting. Så sa de, du är den bästa utav oss och den som har högst status av allihopa. Då sa profeten Salam, ta det lugnt. Ta det lugnt. Säg vissa saker som ni vill säga. Säg det ni vill säga eller vissa saker. Och låt inte shaitan få er att gå till överdrift. Och en annan hadith har profeten sallallahu alaihi wa sallam sagt att överdriv inte, höj inte upp mig på samma sätt som de kristna har höjt upp Isa, alltså Jesus, Marias son. På samma sätt som de gjorde det till att de började höja upp honom, höja upp honom, höja upp honom tills de sa att han var Guds son, tills att de sa att han var, att han är en gud själv och så vidare. Profeten sallallahu alaihi wa sallam förbjöd det här, att inte muslimerna ska hamna i samma fel. Och bland de sakerna som de sa som var fel var som sagt Sayyid, att profeten sallam är den som är herren över dem och så vidare. Så förklarade profeten sallam att den som är den riktiga och sanna herren som styr över allting är Allah. Så betydelsen av det här namnet är alltså att Allah är den som styr allting, har makt över allting och kontrollerar allting. Att det är Allah subhanahu wa ta'ala som ser till att allting existerar och ingenting kan existera. Om inte Allah Azzawajal vill att det skulle existera. Och saker och ting. Om inte Allah Azzawajal skulle låta det fortsätta existera. Så skulle det sluta existera. Och att det är Allah som ger liv. Det är han som tar liv. Att det är Allah Azzawajal som höjer upp vissa. Och sänker ner andra. Det är Allah Azzawajal som vägleder vissa. Och låter andra gå vilse. Och så vidare. Det här går allting tillbaka till att Allah Azzawajal har makt över allting. Och att han är Sayyid. När man förstår att Allah subhanahu wa ta'ala har den här totala makten och att han styr över allting och så vidare. Så är det någonting som ska leda oss muslimer till att vi endast ska rikta vår dyrkan till Allah subhanahu wa ta'ala. Inte att man ska dyrka någon vid Allahs sida. Det finns ingenting som heter helgondyrkan i islam. Som till exempel det finns väldigt mycket bland katoliker eller bland kristna. Och även finns bland vissa grupper bland muslimer. Som har blivit påverkade av andra religioner. Som har blivit påverkade av katolicismen. Och blivit påverkade av hinduismen eller liknande. Att de har helgondyrkan. Att till exempel när de vill. De har hamnat i en svår situation. Istället för att be Allah subhanahu wa ta'ala om hjälp. och säga åh Allah, hjälp mig ur den här situationen, så ber de istället något helgon om hjälp. Och ber den som är en död, rättfärdig person att de ska hjälpa dem i den här situationen. Eller så som det finns i katolicismen till exempel, att de har skyddshelgon för olika grejer. De har till exempel, för de som är gruvarbetare så har de ett eget skyddshelgon. Och de som jobbar som det här eget skyddshelgon. De som jobbar som det här eget skyddshelgon. Som de åkallar vid hjälp. Det här går helt emot sann monoteism. Eftersom vi vet att Allah är den som har makt och den som styr allting och den som är herren över allting. Så är det även endast han som vi ska åkalla. Endast han som vi ska dyrka. Så genom vår starka tro på det här namnet och andra namn som tyder på det här. Så förstår vi och lär oss att det är endast Allah subhanahu wa ta'ala som även är den som är värd att dyrkas. Och när vi verkar också att som sagt det är inte bara andra religioner som har halkat snett inom den här grejen. Utan det finns även en hel del muslimer som har hamnat fel inom den här grejen. Som shia till exempel. De, eller folk som tillskrivs till islam som shia till exempel. Att de går till Hussein och Hassans grav och Alis grav som de säger. Och i Najaf och Karbala och så vidare. Och ber dem om hjälp. De ber dem till exempel om att de ska få barn. De kvinnor som inte kan få barn eller man som inte kan få barn. De ber dem att få mer försörjning. De söker hjälp från dem. Och så vidare. Det här har absolut ingenting med islam att göra överhuvudtaget. Det här är någonting som är taget från andra religioner som inte har någonting med islam. För islam, den centrala punkten i islam är monoteism. Och att på samma sätt som Allah är den enda herren och skaparen så är endast Allah som är värd att dyrkas. Och det tyder också på, eftersom det här är ett problem som är utspritt i den muslimska världen, att det är någonting vi, när vi ska göra da'wah och sprida islam och sprida vidare bland muslimerna, ska lägga vikt på. Lägga mycket vikt på. Och det ska vara en central del i ens kall. På samma sätt som tawhid har en central position i islam, så ska det även ha en central vikt när vi håller på och gör da'wah. Och att bara hålla på och prata om andra saker som vissa muslimer håller på med när de ska göra da'wah, de bara pratar om politik till exempel. Eller vi bara pratar om den politiska situationen muslimerna håller på befinner sig i och så vidare. Och glömmer bort att tala om det här mest centrala punkten som finns i islam. Det här är ett helt felaktigt tillvägagångssätt. Självklart muslimer ska kunna prata om alla olika ämnen. Det är inte bara man ska prata om tawhid hela tiden. Man ska kunna prata om andra ämnen också. Men det är en central punkt som vi ständigt ska gå tillbaka till. Och ständigt påminna varandra om. Och försöka få de personer som har halkat fel i de här sakerna. Att man ska försöka vägleda dem till det som är korrekt. Det var som sagt lite betydelse av namnet Sayyid. Andra namnet vi kommer ta upp idag inshallah ta'ala är namnet Ar-Rafiq. Ar-Rafiq. Det här namnet är lite klurigt att översätta. Rifq, som det kommer från det här ordet på arabiska, är motsatsen till våldsamhet eller strävt beteende eller dåligt beteende skulle man kunna säga. Att Allah Azzurrel är Ar-Rafiq, som man kunna säga rifq, som man kan ha som mjukhet, eftertänksamhet, inte skynda sig in i saker och ting eller liknande. Det är lite svårt att översätta till svenska så att man inte ska missförstå någonting. Men det är i alla fall motsatsen till att skynda sig in eller att man våldsamhet eller liknande. Det här namnet är bekräftat i en hadith där profeten sallallahu alaihi wasallam var ute och gick med sin fru Aisha. Han var ute och gick med sin fru Aisha radiallahu anha. Så kom det några judar som levde i staden Medina till profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam och sa assalamu alaikum. Ni vet, som muslimer så säger vi vad? Assalamu alaikum betyder må frid vara över dig. Assalamu alaikum betyder på arabiska må gift vara över dig, eller må du bli förgiftad. De gör en dua mot dem, men eftersom det låter så nära så säger de samt assalamu alaikum. Så låter som de har sagt assalamu alaikum. Profet Sassanum hörde det här. Och han sa, wa alaikum. Samma sak gäller er. Så samma sak som jag sagt till mig gäller er. Aisha flippade. Hon blev jättearg när hon hörde det här. Hon sa, wa assalamu alaikum wa la'na. Alltså, må ni bli förgiftade och förbannade och hon blev lack. Och hon hör att de säger sådana saker till hennes man. Och till profeten Muhammed Sassanum. Så sa profet Sassanum, han tog henne åt sidan och sa, ja Aisha, inna allaha rafiq. Yuhibbu ar-rifq. fil umuri kulli. Qultu awalam tasma ma qalu? Qala qultu wa alaykum. Jag sa, ja Aisha, Allah azza wa jal är ar-rafiq. Och han älskar rifq i alla situationer. Det säger att man har ett mjukt beteende eller att man är mjuk. Hur man behandlar andra och så vidare. Så sa Aisha, men hörde du inte vad de sa? Sa profeten sallam. Och jag sa till dem, wa alaikum. Samma sak gäller er. På ett väldigt snällt och mjukt och fint sätt. De kommer med sitt dåliga beteende och han besvarar dem på ett fint och snällt sätt. Men samtidigt få fram poängen i hela grejen. Så namnet al-Rafiq och att Allah azza wa jalla är al-Rafiq är någonting vi kan märka. Dels i den universella bestämmelserna som vi ser. Hur universum styrs och hur saker och ting sker. Och dels inom islamisk lagstiftning. Att i islam, alla olika lagar och bestämmelser och hur vi ska dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. När det kommer någonting som kan uppfattas som svårt så kommer det alltid underlättningar på något sätt. Till exempel, Allah subhanahu wa ta'ala beordrar oss att vi ska be 5 gånger per dag, eller hur? När man åker ut på resa så kan det bli svårt. Man ska gå på flygplanet och man ska komma iväg och det kan vara svårt att gå av och så vidare. Det kan bli klurigt att kunna be. Då har det kommit underlättningar under resan. Som att man ska kunna slå ihop bönerna. Man slår ihop Dhuhr och Asr och Maghrib och Isha tillsammans. Att man förkortar bönerna. Istället för att man ber 4 rakat så ber man 2 rakat. Och så vidare. Samma sak, fastan. Alhamdulillah, vi alla kan klara av att fasta. Men när man åker ut på resa så kan det vara svårt. Då är det tillåtet att man bryter fastan. När man blir sjuk så blir det svårt, då är det tillåtet att bryta fastan. När kvinnan är gravid så kan det bli svårt, då är det tillåtet att bryta fastan. När hon ammar är det svårt, hon kan bryta fastan. När en person är gammal så är det tillåtet att bryta fastan. Hela tiden när det finns svårigheter som kan uppkomma så kommer en underlättning i islam. Och att det kommer underlättningar i islam går till bland annat tillbaka till att Allah azza wa jalla är ar-rafiq som stiftar lagar för oss på ett mjukt och enkelt sätt. Som gör det lätt för oss att kunna praktisera den här religionen. Till den graden att det finns, när man studerar fiqh, studerar islamisk bestämmelser och vad det är man ska göra och vad som är obligatoriskt och vad som är förbjudet och så vidare. Så en av de 5 grundprinciperna som fiqh går tillbaka till är en grundprincip som kallas för al-mashaqqa tajlib al-taysir. Att när svårigheter kommer så kommer den underlättad. Vilket tyder på att det här är en sån allomfattande grej som genomsyrar hela den islamiska, alla de islamiska bestämmelserna. Det underlättar. Och det går som sagt tillbaka till vad? Att Allah azza wa jalla är ar-rafiq. Så det här är någonting vi kan se manifesterat. Dels i Allah azza wa jallas universum, hur universum är och de universella reglerna, hur saker och ting sker. Och dels i bestämmelser som har med islam att göra. Och dels också att Allah subhanahu wa ta'ala inte straffar den som syndar direkt. Tänk er själv att om varje gång man hamnar i en synd så blir man straffad. Direkt på direkten. Man hamnar i en synd och så bam, det kommer en blixt från tak. Eller det kommer ett djur som hoppar på en eller man blir typ stycken direkt eller någonting sånt. Så det var jättesvårt. Varje gång man hamnar i synd, vi hamnar ofta i synder. Istället så skjuter Allah subhanahu wa ta'ala upp straffet så man får chans att göra tauba. På samma sätt att när man gör en synd så de änglarna som skriver ner ens handlingar väntar ett tag till att skriva ner synden så att det öppnar upp vägen att man ska kunna göra tauba. Att man ska kunna ångra sig för sin synd. Det finns alltid chansen. Och det här går tillbaka också till att Allah azza wa jalla är rafiq. Så det är någonting vi ska tacka Allah subhanahu wa ta'ala för. Men i den här hadithen så märkte jag att profeten sallam dels sa att Allah azza wa jalla är ar-rafiq, men också att han älskar det här attributet från oss människor. Att vi ska ha rifq. Att vi själva i vårt beteende oss sinsemellan ska vara mjuka när vi behandlar varandra. Och det här är en väldigt grundpelare i muslimens beteende mot andra människor. Att grunden är att man har mjukt, snällt beteende mot andra människor. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt: "Inna rifqa ma kana fi shay'in illa zana وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْ إِلَّا شَانَ. Att mjukhet och rifq har aldrig varit i någonting förutom att det har förskönat det. Och har aldrig tagits bort för någonting förutom att det har förfulat det. Så när man ska vara med någon annan person, vare sig det är ens föräldrar, det är ens fru, frun med sin man, ens barn, ens omgivning, släktingar, ens kompisar man träffar, vare sig när vi är här i Sverige, vare sig det är med muslimer eller det är med icke-muslimer. Grunden hur vi ska behandla andra personer är med rifq och mjukhet och snällhet. Visst, det finns situationer i islam då man ska vara hård också. Det är inte så att vi muslimer alltid ska gå runt och helt snälla och gulliga och mjuka och sådana grejer. Och så här mysiga så som det vissa personer gör. Någon person gör värsta grejen och så ska man hålla på och vara jättesnäll tillbaka och göra värsta grejen mot dem. Utan visst, eller man får vara arg i islam. Kristendomen så säger det att om någon slår dig på högra kinden ska du vända andra kinden till. En regel som i princip aldrig har gått att applicera. Så George Bush, han skulle vara en jättekristen person och de blir bombade den här terrorattentatet som hände 11 september. Han säger jag är så kristen och Bibeln ska ligga före våra egna lagar och så vidare. Vad var det första han gjorde? Han bombade sönder två länder tillbaka. Så det här är inte att använda andra kinden till. Och det ser man i många av de länderna som säger att de ska vara kristna. De praktiserar aldrig den här grejen. Som muslim så ja, grunden är att man ska vara mjuk och snäll. Men om någon attackerar den eller någon försöker skada ens familj eller liknande så nej. Man ska visa att man är hård och beslutsam i den här situationen. Även fast grunden som sagt är mjukhet. För att Salam har sagt en annan vacker hadith. Men yuhramu rifq yuhramu al-khair. Att den som blir av med mjukhet i sitt beteende har blivit av med allt gott. Den som inte är mjuk utan är sträv och hård i sitt beteende har blivit av med godhet. Så grunden är som sagt i vårt beteende är mjukhet och snällhet. Det finns situationer då man kan vara hård, till och med i dawa. Grunden är alltid att man ska vara mjuk och snäll när man kallar andra personer till islam. Men det kan finnas vissa situationer då till och med man måste vara hård och beslutsam. Vissa personer går och sprider villfarelse, antingen att de tillskriver sig islam eller tillskriver sig andra religioner och försöker vilseleda muslimer. Så nej, man sätter ett stopp för den här grejen. Man visar att man inte alls liksom, håller med om den här grejen och kan visa hårdhet till och med. Men som sagt, grunden i när man gör dawa och kallar andra personer till islam är att man ska vara mjuk och snäll och lugn i sitt beteende och eftertänksam och inte att man ska vara hård. Och det är på det här sättet som dawa sprids och det är på det här sättet som profeten Sallallahu alaihi kunde sprida islam och det är på det här sättet som man ser att i de länderna där islam sprids så går det ofta tillbaka till att de personer som gör dawa har de här egenskaperna. Så det är, om man tittar på de stora ulema i våran tid som till exempel Sheikh Ibn Baz och Sheikh Ibn Uthaymeen och Sheikh Al-Albani, de var kända just för det här beteendet. För ett uttalande där Sheikh Al-Albani nämner att just dawan utav Ahle Sunna har spridits i våran tid genom det mjuka och fina beteendet som de här stora ulema hade. För de lär ut studenterna som i sin tur gör dawa på det här sättet. Så grunden som sagt i dawa är mjukhet och snällhet och lugnhet. Och det här är en egenskap som Allah subhanahu wa ta'ala älskar. Och det är en egenskap som vi alla ska försöka kämpa efter att besitta. Det var lite kort om det här namnet. Al-Witr. Eller Al-Rafiq. Nu ska vi gå över till namnet. Al-Witr. Som är det tredje namnet vi kommer tala om idag. Det här namnet, Al-Witr, är bekräftat i profeten sallallahu alaihi wa sallam sunna. Att profeten sallallahu alaihi wa sallam sa Lillahi tis'atun wa tis'una isma. 100 illa wahida la yahfadhuha ahadun illa dakhala al-janna wa huwa witr yuhibbu al-witr. Fadza salam sa i en hadith att Allah subhanahu wa ta'ala har 99 namn. 100 förutom en, det vill säga 99 stycken namn. Den som memorerar de här 99 namnen kommer att träda in i paradiset. Allah är witr och älskar witr. Ordet witr på arabiska använder man för udda tal, det vill säga 1, 3, 5, 7 eller 9, som är motsatsen till ojämna tal, vilket är 2, 4, 6, 8 och så vidare. Men när man säger att Allah är al-witr, som har kommit här, så tyder det på att han är den enda guden. Den enda guden som har skapat allting, som har makt över allting, som har de vackraste namnen, som har de högsta attributen, som är den enda som är värd att dyrkas. Vi som muslimer tror att monoteism har tre stycken kategorier, tre stycken punkter man måste tro på. Dels tron på att Allah Azzurrahl är ensam i sitt herravälde, tawhid al-rububiyya. Vi tror på att Allah Azzurrahl är den enda som är värd att dyrkas, tawhid al-uluhiyya. Och tawhid al-asma wa sifat, att han är den enda som besitter de högsta egenskaperna och de vackraste namnen. Och det här går tillbaka till att Allah Azzurrahl är al-witr och att han är al-ahad, al-wahid. Det vill säga att han är den enda guden. Vi som muslimer tror inte på polyteism. Vi tror inte på treenighet. Och vi tror inte på andra grejer som finns i andra religioner. Utan den monoteismen från alla dess aspekter, riktig, sann och ren monoteism, kommer man bara finna hos muslimer. Även fast andra religioner kan tillskriva sig till monoteism. Även till exempel judendomen som lägger mycket vikt på just monoteism. När man tittar på hur de beskriver Allah, hur judar beskriver Allah i Gamla testamentet, eller hur de beskriver Allah subhanahu wa ta'ala i deras Talmud, så ser man att de beskriver honom som en människa. En människa med mänskliga egenskaper. Säger till och med att när i Gamla testamentet så står det att Gud kom ner på jorden för att brottas med Jakob. Med Jakob. Och han förlorade brottningsmatchen. Det här är grejer, det är inte så man beskriver Allah subhanahu wa ta'ala. Och andra väldigt, väldigt konstiga beskrivningar som finns i Gamla testamentet. Att de står att när Moses kommer med sin armé så är Gud på ett moln längst framför dem hela tiden. Han gick in i tältet och pratade med Moses. Och när Adam åt från äpplet så går han runt och letar efter honom i paradis. Det är en människa. Det är bara en supermänniska som man kan säga som de beskriver Allah med. Det här är inte ren och sann monoteism. Som vi muslimer tror på. Att Allah subhanahu wa ta'ala är skild från sin skapelse och större än allting. Och den som har skapat allting och allting är underordnat honom. Det här är ren och sann monoteism som vi muslimer tror på. Det här finner man inte i andra religioner. Utan antingen så är de polyteister. Eller så säger de att de är monoteister. Men det finns klara och tydliga brister. I olika, på olika håll, så som det var med judarna och även med kristna, som vi säkert känner till, att de tror på treenigheten, att samtidigt som Gud är en så är han tre, och det är Fadern, Sonen och den heliga anden, och matematik som för många kan vara obegriplig. Men i alla fall som muslimer så tror vi inte på det, utan vi tror att Allah subhanahu wa ta'ala är en och den enda i sitt herravälde, och den enda som är värd att dyrkas, och att han är den enda i sina namn och egenskaper. I den här haditen så står det också att den som har memorerat de här 99 namnen, Allah subhanahu wa ta'ala har mer än 99 namn. Allah har hur många namn som bara endast han vet. Men om man memorerar just de här 99 namnen så kommer man till paradiset, står det i den här haditen. Det som Ibn Qayyim har förklarat, som jag har tagit upp tidigare under de här lektionerna, att det har kommit en annan hadith som säger men ahsaha dakhal al-jannah. Den som har ihsa, det här ordet på arabiska, ihsa för de här 99 namnet kommer inte paradiset. Och det här ordet innefattar tre stycken saker som vi måste ha för att komma till paradiset. Först att man ska memorera och lära sig de här namnen. Det andra att man ska förstå dess innebörd och dess betydelse. Och det tredje att det ska påverka oss i vårat liv, i våran dyrkan och i våran tro. Att vi ska dyrka Allah med de här 99 namnen. Och den som lever upp till de här tre kategorierna kommer att träda in till paradiset. Den som lär sig Allahs namn, förstår dess innebörd och dyrkar Allah i enlighet med dem, den kommer komma in till paradiset. Men det är de här tre stegen vi måste lära oss. Och det är det som är syftet med hela den här serien som handlar om Allahs vackraste namn. Att vi just ska få mer kunskap om Allah och mer förståelse om våran troslära och hur vi tror på Allah. Och i enlighet med den kunskap vi lär oss så ska vi dyrka Allah och komma honom närmare. Det här var lite kortfattat om namnet Al-Witr. Nu ska vi gå över till två stycken andra namn som har en liknande betydelse. Och det är namnet Al-Mu'ti och Al-Jawad. Al-Mu'ti och Al-Jawad. som båda tyder på att Allah azawajal är den som skänker och ger och är generös och överöser oss med gåvor och välsignelser och så vidare. Namnet Al-Mu'ti är bekräftat i en hadith av profeten Muhammad s.a.w. som finns i Sahih al-Bukhari. Att profeten s.a.w. har sagt: "Man yuridillahu bihi khayran yufaqqahu fi din wa Allahu al-Mu'ti wa ana al-Qasim wa la tazalu hadhihi al-umma zahirina ala man khalafahum hatta ya'ti amru Allahi wa hum zahirun." I den här hadithen så säger profeten s.a.w. den Allah vill gott för ger han förståelse i religionen. Om man får förståelse i religionen så tyder på att Allah azawajal vill gott för den här personen. Allah är den som ger och jag är den som delar ut. Profeten s.a.w. han var ju också ledare för staten, för det muslimska landet som de var. När han till exempel delade ut olika bidrag till folk eller hjälpte folk som var i behov och så vidare, så sa han: det är inte jag som ger de här pengarna, utan jag bara delar ut. Den som verkligen har skänkt oss de här pengarna som jag delar ut är Allah. Allah är al-Mu'ti, den som skänker. Men det som kan vara en uppgift att vi delar ut de här gåvorna som vi har fått från Allah. Wa la tazalu hadhihi al-umma zahirina ala man khalafahum hatta ya'ti amru Allahi wa hum zahirun. Och det här, den här umman, den här nationen kommer fortsätta att vara segerrik mot dem som går emot dem tills att Allah subhanahu wa ta'alas beordring kommer. Så den här umman, den här nationen, muslimerna, kommer fortsätta att vara segerrika så länge de håller sig fast vid sin religion mot dem som går emot dem. Men om muslimer inte håller fast vid sin religion så kommer man se det som man ser tyvärr idag i många länder. Hur muslimerna råkar ut för svårighet efter svårighet. Men som man har sett genom historien, att när muslimerna håller fast vid sin religion så ser situationen för dem helt annorlunda ut. Namnet Al-Jawad, den här namnet Al-Mu'ti har nämnts i den här hadithen. Namnet Al-Jawad har nämnts i 3 stycken hadither. Alla de här haditherna är inte helt autentiskt berättade. Alltså i islam så finns det autentiskt berättade haditer och det finns de haditerna som är svaga. De 3 haditerna som har nämnt det här namnet har alla viss svaghet i. Men eftersom det har kommit 3 olika haditer som har nämnt samma sak, så nämner författaren till den här boken, Sheikh Abdurrazzaq, att det tyder på att det här namnet är bekräftat. Vilket också Sheikh al-Islam al-Taymiyyah har nämnt i boken Bayan til-Bis al-Jahmiyyah. Att det här namnet är bekräftat och att det är ett av Allah subhanahu wa ta'alas namn är Al-Jawad. Betydelsen som sagt utav namnet Al-Mu'ti, att det är Allah subhanahu wa ta'ala som är den enda som riktigt som skänker och ger, och att det finns ingen som kan hindra om Allah vill ge någon, och det finns ingen som kan ge om Allah inte vill att någon ska få. Till exempel om alla skulle samlas i världen för att hindra att någon person ska få någonting. Om Allah vill att den ska få, då kommer den personen att få. Det finns ingenting som kan gå att hindra det. Allah är den som har makt över allting och kan skänka till den här personen. På samma sätt, om Allah azawajal inte vill att någon ska få och alla försöker samlas ihop för att de ska ge till någon, så kommer den personen inte att få för att Allah azawajal inte vill det. Hans makt och hans vilja går igenom. Betydelsen av namnet Al-Jawad är att Allah subhanahu wa ta'ala är den som skänker och ger mycket. Att vi ständigt får nya gåvor utav Allah subhanahu wa ta'ala. Och hans givande och det han skänker inkluderar alla skapelser. Alla skapelser får ta del utav hans gåvor och hans välsignelser. Ma min dabatin illa ala Allahi rizquha. Det finns inget djur som går på jorden förutom att Allah subhanahu wa ta'ala försörjer det. Så alla skapelser får ta del utav Allahs försörjning. När vi vet om de här 2 namnen, hur är det då det ska påverka våran tro och vårat liv? Att vi tror att Allah azawajal är Al-Mu'ti och Al-Jawad. Det ska påverka våran kärlek till Allah subhanahu wa ta'ala. Att när man reflekterar och kontemplerar över hur mycket gåvor Allah skänker oss och hur mycket välsignelse vi får, för varje gång man tänker på det, desto mer stärks våran kärlek till Allah. Tänk er själv, och lillahi al-mathal al-a'la, Allah azawajal tillhör det högsta exempel som man kan säga, att någon ger en gåva. någon som man har kontakt med eller inte har kontakt med. Man får en gåva till den personen. Man tycker om, automatiskt tycker man om en person som ger en till någonting. Profeten Sallallahu Alaihi Wasallam har sagt, ge gåvor till varandra så kommer er kärlek sinsemellan stiga. Man får en gåva. Man tycker den här personen är snäll. Två gåvor, tre gåvor och överöser den med nya grejer. Till slut man blir typ generad. Man får hela tiden grejer och mer och mer och mer, men samtidigt bara varje grej jag någonsin vill ha, så får jag den grejen serverat på bordet. Det här leder till att man får kärlek för den som gör det här. Och hur ska det då vara med Allah subhanahu wa ta'ala? Varenda liten del av våran kropp har vi fått från honom. Det är, vissa människor kan ge oss vissa materiella saker. Visst, det kan vara bra och nyttsamt. Men varenda cell som finns i kroppen, mellan de 10 till 100 tusen miljarder cellerna som man har i människokroppen, varierande på hur gammal man är, har vi fått av Allah subhanahu wa ta'ala. Det är en gåva från Allah. Att vi kan leva, att vi kan andas, att vi kan se, att vi kan höra, att vi kan ha känslor. Alla de här grejerna går från Allah subhanahu wa ta'ala. Och allting som vi har runt omkring oss ständigt, det går från Allah. När man tänker på det här och reflekterar på det här, då stärks ens kärlek till Allah. Och att stärka sin kärlek till Allah är i sin tur grunden till dyrkan. Grunden i dyrkan i islam är kärlek. Att man har stark kärlek leder till att man dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala mer. Så som muslim så ska man vara en reflekterande person. Man ska inte bara vara ytlig hela tiden och bara se allting så som det är på ytan, utan man ska vara reflekterande och tänka efter. Och ju mer man reflekterar över de här grejerna, så subhanallah, vad mycket grejer jag har fått av Allah subhanahu wa ta'ala. Alla de här gåvorna, alla de här välsignelserna som jag ständigt lever i, det är bara gåvor från Allah. Det är han som är al-Mu'ti, det är han som är al-Jawad, det är han som skänker med de här grejerna. När man tänker på det så stärks ens kärlek till Allah. Och vill, och det får, väcker en känsla att man vill göra mer goda handlingar och mer utav det som Allah subhanahu wa ta'ala har beordrat oss med att göra. Och utöver det så stärker det också våran tro att det är alla de gåvor vi får är från Allah subhanahu wa ta'ala, som sagt. Och att vi inte ska söka det från, som vi tidigare pratade, genom helgondyrkan eller liknande. Så som vissa människor gör. De har inte barn och de vill jättegärna ha barn. Vad är deras lösning? De går till rättfärdiga personers gravar och de ber den rättfärdiga personen om att få barn eller liknande. Det är Allah som är al-Mu'ti. Det är Allah som skänker den barn. Och inte de här rättfärdiga och döda personerna eller liknande. Det här är helt felaktig förståelse utav islam så som vissa har. Och det är inte någonting som vi muslimer ska göra. Utan vi tror att de gåvorna vi har och det vi har fått är gåvor från Allah. Det är han som har skänkt oss. Och det är det vi ska implementera. Det här är som sagt lite kortfattat om namnet. Namnen Al-Mu'ti och Al-Jawad. Det sjätte namnet som jag ska tala om idag är namnen Dhul-Jalali wal-Ikram. Och det är sista namnet jag kommer tala om idag. Och sista namnet i hela den här serien. Namnen Dhul-Jalali wal-Ikram. Eller namnet Dhul-Jalali wal-Ikram. Det här namnet är bekräftat i Koranen. Då Allah Azzurra har sagt Tabarak ismu rabbika Dhul-Jalali wal-Ikram. Att högt välsignat är din herres namn som är Dhul-Jalali wal-Ikram. Vi kommer förklara det här namnet. Det är ganska komplicerat att förklara det här namnet. Därför kan man berätta bevisen först. Profeten Sallallahu Alaihi Wasallam har uppmanat att man ska göra mycket dua med det här namnet. Det här är ett namn som man ständigt ska göra dua igenom. Profeten Sallallahu Alaihi Wasallam sa Alidhu biyadal jalali wal ikram. Gör mycket och ständigt håll fast vid att göra dua till Allah genom att säga Yadal jalali wal ikram. Och i en hadith som jag nämnde igår också, så att profeten sade att de hörde en person göra dua och kalla Allah genom att säga Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa ant al-mannan bidi'u samawati wal ard ya dhal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Att en person gjorde dua som var i närheten av profeten sade och sa O Allah, jag ber dig för att alla lovprisningar tillkommer dig. Det finns ingen värdyrkan förutom du. Du är al-Mannan, den som skänker mycket. Bedi'u samawati wal ard. Du är den som har skapat himlarna och jorden. Ya dhal jalali wal ikram. Så nämner han den här duan. Ya dhal jalali wal ikram. Ya hay. Det vill säga, å du som lever, som har ett evigt liv. Ja Qayyum, du som upprätthåller allting. När profeten sallallahu alaihi wasallam hörde den här mannen göra dua på det här sättet, så sa han att den här mannen har gjort dua, gjort en dua, gjort en åkallan. När Allah azza wa jalla hör den, så besvarar han. Eller när en person gör den, så besvarar han. Och när han frågar om någonting, så får han. Så den här duan som man ska göra, den innefattar det här namnet, Ya Dhal Jalali wal Ikram. Så att använda sig av det här namnet när man åkallar Allah är en stor anledning till att ens dua ska bli accepterad. Vad är då betydelsen av Ya Dhal Jalali wal Ikram? Dhal Jalali wal Ikram. Det är ett väldigt svårt namn att översätta. Det är för att när de lärda har förklarat det här namnet, har de förklarat det på lite olika sätt. Ordet El-Jalal på arabiska betyder någonting som är upphöjt. Ikram betyder någonting som är hedrat. Det vill säga att Allah azza wa jalla är den som är upphöjd och hedrad, skulle man kunna säga. Men Al-Khattabi, en av de lärda, har förklarat det här namnet på att de lärda har förklarat det på tre olika sätt. Så du måste hänga med lite här. Vissa förklarar det med att det betyder att Allah subhanahu wa ta'ala är den som förtjänar att upphöjas och den som förtjänar att hedras. Han förtjänar att upphöjas genom att man dyrkar honom och man åkallar honom och man åminns honom. Han förtjänar att hedras genom att man lovprisar honom och att man nämner honom med gott och så vidare. Man respekterar hans namn och så vidare. Dels kan det betyda det här att det är Allah azza wa jalla som förtjänar att upphöjas och förtjänar att hedras. Och dels kan det betyda att Allah subhanahu wa ta'ala är den som upphöjer den han vill och han hedrar den han vill. Så det är en handling Allah azza wa jalla gör för den han vill upphöja och den han vill hedra. Och vissa utav de lärda nämner att Allah azza wa jalla är den som förtjänar att upphöjas. Och den som upphöjer honom, hedrar han. Förstår ni? Man upphöjer Allah genom dyrkan. Man upphöjer Allah genom att åkalla honom. Man upphöjer Allah genom att åminnas honom. Om man gör det, så hedrar Allah honom. Så när man gör dyrkan, så blir man hedrad. En person som är en troende muslim och dyrkar Allah som man ska göra, blir en hedrad person. Och en ärad person. Vilket man också märker. De personer som håller fast vid religionen blir hedrade och blir ärade. De personerna som vänder sig ifrån att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala blir istället förnedrade. Och man, särskilt om en person till exempel är kriminell, man kanske har status bland sina kompisar eller liknande, men det är fortfarande någonting som är förnedrat. Man måste hela tiden gömma sig, man måste hela tiden fly undan och så vidare. Man är inte säker, man måste vända huvudet bakom axeln och se vem det är som skulle kunna göra någonting mot den och så vidare. Som muslim, alhamdulillah, man förlitar sig på Allah, man är inte rädd för folk. Man känner sig hedrad när man går runt. Man är inte skraj eller liknande. Allah subhanahu wa ta'ala höjer upp den personen och hedrar den personen som är troende. Hur som helst, vare sig man säger att det betyder si eller det betyder så. Så båda betydelserna stämmer. Allah azza wa jalla är den som förtjänar att upphöjas, förtjänar att hedras, och Allah azza wa jalla är den som upphöjer människor och den som hedrar människor. Så alla de här betydelserna stämmer. Och det här namnet, som sagt, är ett namn som vi ska göra mycket dua genom att nämna, och att vi ska åkalla Allah subhanahu wa ta'ala genom det här namnet. Profeten sallallahu alaihi wasallam brukade nämna det här namnet efter varje bön han gjorde. Han sa: Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. O Allah, du är as-salam, den som är fri från alla brister och den som skyddar dina tjänare. Wa minkas salam, det är du som skyddar den du vill, som man kan säga. Tabarakta, alltså högt upphöjd är du. Ya dhal jalali wal ikram. Det var så profeten sallallahu alaihi wasallam sa efter varje bön han gjorde. Efter varje obligatorisk bön så avslutade han den på det här sättet. Vilket tyder på att det här var ett namn som profeten sallallahu alaihi wasallam upprepade gång på gång. Vilket vi också ska tänka på att göra när vi gör våran dua. Vi ska också tänka på att vi inte bara gör dua genom det här namnet, utan att vi lever i enlighet med det här namnet. Att i våra liv så upphöjer vi ständigt Allah. Vilket innebär utav Allahu Akbar. Och att vi hedrar ständigt Allah subhanahu wa ta'alas namn. Vi är inte så som folk beter sig här i Sverige. Att de pratar om Allah subhanahu wa ta'ala på ett väldigt förnedrat sätt. Många gånger i tidningar och sådana grejer. Även när man hör folk från andra religioner. När de ska beskriva Allah subhanahu wa ta'ala. Så beskriver honom på ett väldigt förnedrande sätt. Jag hörde till exempel en person som skulle beskriva vad treenigheten är i kristendomen. Så han bästa sätt att beskriva hur Gud är med treenigheten är som ett ägg. Hur beskriver du Allah subhanahu wa ta'ala? Man har en ägggula och en äggvita och ett skal. Det är tre och det är en samtidigt. Är det här ett sätt att prata om Allah subhanahu wa ta'ala? Det här är ett väldigt förnedrande sätt att prata om Allah subhanahu wa ta'ala. Vi som muslimer tror på Allah azhra som är dhul jalali wal ikram. Vi upphöjer hans namn och hedrar hans namn. Vi gör inte såna här exempel så som vissa människor håller på med eller liknande om Allah subhanahu wa ta'ala, utan vi har respekt och vi hedrar Allah azza wa jall i våra liv, i våra tal, våra handlingar, i våran tro och allting. Det här var lite kortfattat gällande det här namnet Dhul Jalali wal Ikram. Vi ska hedra och upphöja Allah, vilket leder till att Allah azza wa jall hedrar och upphöjer oss. Och i och med det här så ska vi inshallah ta'ala avsluta den här boken som var sista lektionen i den här serien som handlar om Allah subhanahu wa ta'alas vackraste namn. Boken heter Fiqh al-Asma' al-Husna, skriven utav en utav de lärda från Medina som heter Sheikh Abdurrazzaq al-Badr, som är son till den stora lärda inom hadith, Sheikh Abdul Muhsin. Frågan är nu, om man har lyssnat på den här serien och försökt hänga med på den. Det har sagt varit 18 lektioner som har handlat om den här serien. Att nu när man har fått kunskap om de här sakerna. Och man har lärt sig om Allah subhanahu wa ta'ala. Hur ska man då handla? Ska man implementera den kunskapen man har lärt i sin egen troslära? Ska man implementera det i sina egna handlingar? Eller ska man bara vara en person som lär sig och inte implementerar det man gör? Vi som muslimer ska skaffa oss kunskap och vi ska implementera kunskapen vi lär oss. Och inte bara lära oss saker för att man ska kunna rabbla upp olika grejer. Kunna rabbla upp Allah subhanahu wa ta'alas vackraste namn så som vissa gör. Att de har en sån här radband så sitter de och rabblar upp alla namnen så här. Eller man hänger upp det på en tavla hemma så man ska kunna läsa upp dem en efter den. Det är inte så vi muslimer är. Där vi ska lära oss de här namnen, vi ska förstå dess innebörd, vi ska implementera dem, vi ska dyrka Allah subhanahu wa ta'ala i enlighet med dem och vi ska leva våra liv i enlighet med tron på dessa namn. Om vi verkligen har sann tro och övertygelse om att Allah azza wa jall vet allting som existerar, ser allting vi gör, hör allting vi säger, är underrättad om varenda liten grej vi håller på med, inte det här någonting som ska påverka de valen vi gör i våra liv. Om vi vet att de gåvorna vi får är gåvor från Allah. Är inte det här någonting som ska stärka vår kärlek till honom? Om vi vet att Allah subhanahu wa ta'ala är den som bevarar sina tjänare. Ska inte vår tillit till Allah stärkas? Om vi vet att Allah subhanahu wa ta'ala straffar den som gör synder. Är inte det här någonting som ska öka vår fruktan inför honom, vår Guds fruktan? När vi vet att Allah är den som belönar stort. Är inte det här någonting som ska leda till större hopp till Allah subhanahu wa ta'ala? Så vidare. Det här är namn som vi ska lära oss, förstå innebörden av och implementera i våran troslära och i våran dagliga dyrkan. Gör man det, då kommer man känna av den sanna sötman utav den här religionen. Den sanna sötman utav tron. För tron har en sötman. När man har blivit muslim, man känner av hur underbart det är att Allah subhanahu wa ta'ala väglett oss till islam. Så är det någonting man kan känna av, en sötma av. Och ju mer kunskap man har om sin herre, desto mer sötma känner man av den här religionen. Och hur lycklig blir man att man har kunnat bli vägledd till den här religionen. Det är genom kunskap som man blir mer och mer insatt i det här. Och man får känna av den här sötman. Och det är i sin tur det som leder till vad? Att man kommer till paradiset. Att man kommer till paradiset. Men det är som ett paradis i det här dunjan, det närmaste man kan komma i det här dunjan till ett paradis, att ha sann kunskap om Allah subhanahu wa ta'ala, om sin herre, och stärka sin relation till mellan sig själv och Allah Det är den största gåvan och största välsignelsen man kan ha. Och det känner säkert folk till också. Att man kan ha det jättebra världsligt sett. Man har jättemycket saker utav det världsliga. Men det är fortfarande någonting som saknas. Och där kan man se jättestora kändisar. De har värsta grejerna. Men det är någonting som saknas i deras liv hela tiden. Som Ibn Qayyim rahimahullah har sagt. Att det finns en del utav hjärtat. Som endast kan fyllas. Med tro på Allah. Och kärlek till Allah. Och dyrkan utav Allah subhanahu wa ta'ala. Alla andra människor kommer att känna ett visst tomrum. De kan försöka täcka över det här tomrummet. Med att sysselsätta sig med världsliga saker. Men man kommer fortfarande känna också som det är med många personer. När man väl går och lägger sig på kvällen. Man är där alldeles ensam. Om man inte har tillgång till allt det roliga. Så känner man av en saknad någonstans. Som muslim och troende muslim. När man har sin sanna tro på Allah subhanahu wa ta'ala. Så finns inte den här saknaden i ens hjärtan. I hjärtat. Då hjärtat känns fullbordat. Det finns just den här saken som andra människor känner av saknad till. Vill vi fylla det här tomrummet? Ha kunskap om Allah. Ha kunskap om den islamiska trosläran. Så kommer ni alla. Och vi alla inilai ta'ala känner av det. Och det kommer i sin tur leda till att man kommer in till nästa paradis. Som är i nästa liv. Om Allah subhanahu wa ta'ala gör oss alla bland dem. Och vi ska avrunda nu. Och det har varit sista för den här serien. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.